Gloria a ti, Shekurotonisha. Tack Herre Jesus. Tack Herre Jesus. Tack Herre Jesus. Halleluja. Tack lovsångarna. Halleluja. Halleluja. Prisa våra Herre. Prisa våra du Fader. Prisa våra du Fader. Tack Fader att du är vår Fader. Tack att vi får böja våra knän för dig Fader. Från dig från vilken allt vår Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Vi hade jordiska fäder. De var inte perfekta, men du Fader är perfekt och du är fullkomlig. Vi tackar dig Fader, vi prisar dig. Tack Herre. Tack Jesus att du har köpt oss med ditt dyrbara blod. Vi kan aldrig nog tacka dig för det. Vi kan aldrig förstå smärtan och det som du gick igenom när du hängde på korset. Men tack att du gjorde det för vår skull. Tack att det var våra synder du bar. Våra skulder, våra missgärningar, våra tillkortakommande. Tack att du bar det på korset. Herre, för att vi skulle bort från synden och leva för rättfärdigheten. Och genom dina sår har vi blivit helade. Jag tackar dig Herre att du har en plan med detta möte. Jag ber att du ska bli förhärligad i detta möte Herre. Helige Ande, kom min svaghet till hjälp. Helige Ande, hjälp mig idag att kunna tala ditt ord. Vi tackar dig Fader för ditt dyrbara ord. Jag tackar dig för att leva av varje ord som utgår ur din mun. Tack att ditt ord består i evighetens evigheter. Vi tackar dig för det. Halleluja. Världen förändras, vi förändras, men ditt ord förändras aldrig. Och jag tackar dig för det, Far, i Jesu namn. Amen. Halleluja. Ja, jag ska tala. Det här är ett ämne som kom in på, blev aktuellt på 1980-talet när trosväckelsen kom in. Så var det ett ämne som kom in och jag har undervisat om det i bibelskolan också i både Linköping och Göteborg. Och det ordet heter rättfärdighet. Ja, men det har vi hört förut. Amen. Men det är ju så att tron kommer inte av att ha hört, utan tron kommer av att höra. Och det är så här att både du och jag kan känna sig att vi är lite dåliga och jag missat det där och så här. Men det jag ska tala om är rättfärdighet idag. Och ordet rättfärdighet, det är nämnt nästan 300 gånger i Bibeln. Ett viktigt ämne. Rättfärdighet. Nästan 300 gånger. Och jag ska läsa här först två bibelställe ifrån 1 Petrus 1:18. Och sen ska jag citera 1 Petrus 2:24 också. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. 2:24. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Vilken är den största gåva vi har fått från Gud? Ja, syndernas förlåtelse kanske någon säger. Ja, det är ju underbart att vi har fått syndernas förlåtelse. Eller finns det något mer? Frälsningen, helande, det är underbara gåvor. Men jag vill trycka på en gåva idag som är särskilt stark också, som vi kan leva av. Och det är, jag vill lyfta fram, att vi har blivit rättfärdiggjorda genom tro på Jesu blod. Amen. Det står så här i 2 Korinthierbrevet 5:21. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi skulle bli rättfärdiggjorda inför Gud. Vi skulle få Guds rättfärdighet. Amen. Nu ska jag trycka på det här ordet. Rätt, färdig, gjorda. Jag skrev här bindestreck. Rätt, bindestreck färdig, bindestreck gjorda. Rätt, hur är det? Är vi rätt inför Gud? Amen, det är underbart att bli rätt inför Gud. Ja, men vi behöver bli mer rätt inför Gud. Nej, men vi har blivit färdiga. Färdiga vadå? Färdiggjorda. Vi blev färdiggjorda inför Gud. Rättfärdiggjorda. Super den karamellen. Rättfärdiggjorda. Ja, men det finns väl fördömelse för mig. Jag är väl så dålig människa när jag har blivit rättfärdiggjord. Ja, men djävulen säger att jag är så dålig. Ja, men du kan svara att du blivit rättfärdiggjord genom tro på Jesu blod. Halleluja. Ni vakna. Amen. Halleluja, glory to God. Vi har blivit rättfärdiggjorda. Vår invärdes människa blev född på nytt. När skedde det? Ja, när vi tog emot Jesus. Tänk vad kvickt det kan, man kan bli född på nytt. Rövaren på korset hade nog bara några minuter eller några timmar kanske han hade kvar att leva. Men han sa så här: Jesus, vi hänger här på korset för vi har varit mördare, vi har gjort så många onda ting. Jesus, vill du ge en liten tanke på mig där när du kommer i ditt rike? En liten tanke på mig, Jesus. Jesus sa, idag, idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus gick ju inte direkt till paradiset, han gick ju till helvetet och led för oss. Men den rövaren fick komma till paradiset. För att han sa så, han blev rättfärdiggjord i den sekunden han sa det. Han tog emot det. Amen. Halleluja. Prisa vår Herren. När vi blev födda på nytt, det är ju här gamla saker, men vi behöver påminna, så blev vi födda. Vi blev födda på nytt. Vi blev nya skapelser i Jesus Kristus. Som det står i andra Korinthierbrevet 5:17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Hur är det då? Vi blev nu födda på nytt. Men jag ser ut som jag alltid gjorde. Tjock och lite rund och så här. Men kanske jag inte var när jag blev född på nytt. Men så här. Amen. Men vad är det som sker? Det gamla som var på insidan är borta. Jag har blivit ny. På utsidan ser jag ut samma. Och mitt tankeliv. Det är därför Bibeln säger att vi kan inte göra någonting in på vårt invärtes människa, men vi kan göra någonting på vår utmärtes människa, Romare 12, 1 och 2. Därför uppmanar jag er, bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar med ett levande och ett heligt offer. Amen. Som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och vers 2, anpassar inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Bibeln säger, tänk inte som den här världen. Den här världen tänker negativt. Hela den här världen är negativ. Och det är så lätt att vi blir negativa, att vi talar negativt. Vi ska inte tala negativt. Vi har blivit förflyttade från mörkrets välde in i den älskade sonens rike. I honom har vi liv och liv i överflöd. Därför ska vi inte tala negativt. Jag är så dålig. Gud har inte gjort några dåliga skapelser. Ja, men jag är så dålig, jag är så svag, jag är så ynklig. Ja, det kanske du tycker utvärdigt. Men Gud säger att han har gjort dig rättfärdig. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Amen. För livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ja, men jag är så dålig. Tyst med dig, du är inte alls dålig. Du är värdefull och Gud, underbar i Guds ögon. Han har älskat dig så mycket så han köpte dig genom Jesu dyrbara blod och gjorde dig rättfärdig. Tala inte illa om Guds rättfärdiga skapelse. Tala inte illa om dig själv. Men du behöver inte skryta om dig själv heller. Men du kan skryta om Jesus. Om hans rättfärdighet som du har fått. Det ser chockad ut. Halleluja. Amen.
Prisa vår Herren. Halleluja. Den första som kallas rättfärdig i Bibeln. Vet ni vem det var? Nej, det var det inte. Det var Abel. Abel. Adams och Evas. Och det var den andra son. Kain och Abel. Han hade lite fårjordar och så här. Och Kain hade ju odlat så här. Men Abel, han frambar ett offer av sina förstfödda djur. Han frambar blod inför Gud. Och Gud kallar honom rättfärdig. Till och med Jesus säger att Abel var rättfärdig i Matteus 23:35. Amen. Han blev rättfärdig. Han var rättfärdig framför Abel. Och Kain blev inte rättfärdig, för han bara frambar av sitt vad han hade producerat. Amen. Han frambar blod. Halleluja. Så en bild där alltså. Amen. Vi kan ta lite grann också på Abraham. Eller Abraham som han hette först. Hur var det med han? Hur blev han? Han kallas för rättfärdig. Abraham. Amen. Första Moseboken 15, 5 och 6. Så står det, om jag citerar fritt där. När Abraham var 75 år gammal så klagade han inför Gud. Gud! Du har inte gett mig någon avkomma. Det är en man som heter Eliezer i Damaskus som ska ärva mig. Jag har inte fått någon. Och då sa Gud, nej, det är inte du, han som ska ärva dig. Du ska få en son från ditt eget liv. Och så förde han honom ut och tittade på stjärnhimlen. Jag bara lägger en liten parentes. I våra dagar kan man inte se stjärnhimlen så klart som man kunde göra när jag växte upp på 50-talet. För då fanns det inga så mycket gatlykter. Jag kommer ihåg när jag gick där hemma i Sandängen. Jag hade varit hos kompisen Christer och så gick jag hem där. Och så tittade jag på stjärnorna. Det var ju sånt fantastiskt. Man såg de små sjustjärnorna, man såg Karlavagnen, man såg... Och det var ju myriader av stjärnor. Jag kan förstå Abraham, han fick se detta. Abraham försökte räkna det här. Ja, det är omöjligt. Så ska din säd bli. Din avkomma ska bli så, Abraham. Ja, men jag tänkte på, jag är 75 år. Jag är 80 år. Men han var 75 år. Amen. Det var ju omöjligt. Sara var inte så till åren heller. Eller hon var 80 år, menar jag. Och gammal liksom. Omöjligt. Men Gud sa, så ska din säd bli, så ska din avkomma. Och det står att Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Han trodde Gud. Halleluja. Vi tror på Jesu blod. Därför har vi blivit rättfärdiggjorda. Prisa vår Herre. Amen. Halleluja. I Galaterbrevet. Det står så här också. Han trodde det räknas till Gud. I alla religioner så är det ju så att man måste göra gärningar för att bli rättfärdig. Jehovas vittne, som är inte kristen religion, det måste man göra igen. Det får man poäng. Liksom för att man är, håller på. Det är därför de går ut och knackar dörr och så här. De får poäng. För det, de tror att de blir mer rättfärdiga. Men man kan inte förtjäna vår egen rättfärdighet. Amen. Och så därför är det så att kristendomen är där vi får en gåva från Gud. Vi blev rättfärdiggjorda genom tro på Jesu blod. Det är liksom, vi har ingen egen förskyllan. Vet om att du kan inte arbeta på din rättfärdighet. Vet om att du är lika rättfärdig från den stunden du blir född på nytt som när du går hem till Herren. Jag säger en gång till. Du är lika rättfärdig från den stunden du blir född på nytt som när du går hem till Herren. Halleluja. Varför då? För du kan inte lägga någonting till din rättfärdighet. Du kan lära känna mer om din rättfärdighet. Du kan få mer kunskap om din rättfärdighet. Och det gör ju att när du får mer kunskap om din rättfärdighet, då blir du mer fri. Och då blir du glad att det är så underbart. Jag ska säga att jag blev uppbyggd när jag bara gjorde ordning med bibelorna. Bara tänka på det här. Fantastiskt, det är rätt färdiggjord. Det har jag aldrig tänkt på. Jag har aldrig citerat så förut. Men det blev levande för mig. Halleluja, är ni med? Halleluja, glory to God. Amen. Halleluja. På 1500-talet, det är länge sedan, så var det en munk. Han hette Martin Luther. Och han ville få det rätt ställt med Gud. Han hade inte frid med Gud. Så jag tittade, jag har alltid trott att det var Sankt Peterskyrkan han gick upp för. Men så slog jag upp och tittade. Det var inte alls Sankt Peterskyrkan han gick. Det var Johanneskyrkan i Rom. Som han gick 28 steg, kröp på knä upp för trappstegen. Och varje trappsteg så bad han Fader vår. Jag trodde det var Ave Maria, men det var Fader vår, stod det här i upplysningarna. Man kan ju gå in på telefonen och titta. Halleluja. Och han kröp alla de här 28 stegen upp. Och sen när han kom upp till toppen så hade det enda som han hade var kanske sår på knäna. Han hade inte blivit något mer rättfärdig. Amen. Halleluja. Men så fick han en uppenbarelse. När han läste Guds ord. Och det var den från Romarbrevet 1:17. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Och det blev en uppenbarelse. Och han såg att det är genom tro på Jesus Kristus som man blir rättfärdig. Det är så liksom. Det är så att vi kan ha ett syndamedvetande eller vi kan ha ett rättfärdighetsmedvetande. Jag tycker det är konstigt. Får jag tycka det är lite konstigt? Jag tycker det är konstigt att han som var Martin Luther som startade den lutherska kyrkan och lärde sig att man blir rättfärdig genom tro på Jesus Kristus. Men varje söndag i Svenska kyrkan som jag vet så bekänner man jag fattig, svaga, arme syndare. Någonting liknande så. Man bekänner det varje söndag. Vad blir det? Ja, det skapar ju ett syndamedvetande. Jag kommer ju aldrig högre. Nästa söndag är det samma sak. Nästa söndag är det samma sak. Jag kan ju inte hålla på att bygga in ett syndamedvetande. Jag måste bygga in ett rättfärdighetsmedvetande. För annars kan jag inte be till Gud. Annars blir det ju, nej jag är ju så dålig, jag är ju svag syndare. Hur ska Gud kunna höra mig? Men när jag har ett rättfärdighetsmedvetande så kan jag gå frimodigt inför nådens tron. Amen. Kan jag få ett amen på det? Nej, ni tycker det är tråkigt det här va? Ni ser så förskräckta ut. Du ser så skräckt ut. Nej, vad ska jag? Halleluja. Amen. Prisa vare Herren. Vad är sanningen? Jag var en fattig syndare. Jag var en fattig syndare, en arm eländig syndare. Men genom tro på Jesus Kristus har jag blivit rättfärdiggjord. Då är jag inte längre en fattig arm syndare. Antingen är jag ju fattig arm syndare eller också har jag blivit rättfärdiggjord. Men genom tro på Jesu blod har jag blivit rättfärdiggjord. Halleluja. Halleluja. Prisa vare Herren. Amen. Jag tänkte på hur det var med den förlorade sonen. Där står det i Lukas 15. Hur var det med honom? Ja, han lämnar ju fadern och sin bror och levde ett liv i sus och dus. Han hade gott om pengar. Han hade mycket vänner när han hade pengarna. Massor av vänner. Men sen tog pengarna slut och då försvann vännerna också. Och han var ensam där. Och till slut så började han bli hungrig. Och var ingen som gav han mat och han hade inga pengar att köpa mat för heller. Så han gick till någon svinaherde där. Det var ju orent för en jude att gå till en svinaherde. Och han bad att få jobba där. Och det var ingen som gav han mat. Han ville ha lite bargväxter och de här svinen åt. Men det var bara liksom jobbigt. Då kom han till besinning. Och då tänkte han, hur många tjänare av min faders hus har ingen mat att äta? Ja, alla hade mat att äta. Det saknades ingenting. Här går jag och håller på svälter ihjäl. Nu vill jag gå hem till min fader. Och jag vill säga, far eller pappa, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte ens värd att kallas din son. Låt mig få bli som din lägste tjänare. Och så gick han. Och det var tydligen var det att fadern hade förväntan på honom. Så en dag fick han se en luggsliten person komma och gå där. Nej, men det är ju min älskade son, sa fadern. Och han stod där och väntade och så kom han. Den här sonen, han luktade svin, S-K-I-T, svinskit, ursäkta. Och var liksom smutsig, eländig. Och fadern var klädd i fint. Men fadern tog honom i sin famn och kramade honom. Välkommen hem, min son. Far, jag är inte värd att kallas din son. Jag har syndat mot himlen och mot dig. Låt mig förbli som din lägste tjänare. Fadern lyssnade inte på det. Ta av honom de smutsiga kläderna, ge honom nya kläder. Låt honom få ringen, familjens ring. Och låt oss slakta den gödda kalven. Vi ska ha fest här idag, för vår son har kommit hem. Amen. Och vad gjorde sonen? Han tog emot det här. Det som vi var, vi tog emot. Han blev rättfärdiggjord. Hur var det med hans gamla liv? Pappan glömde det. Han bara var glad att sonen kom hem. Vi kom hem till Gud, halleluja, när vi blev renade i Jesu blod. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Vi ska inte tala om den andra sonen, men det kan vi göra en annan gång. Amen. Så han tog emot sonen som han aldrig hade syndat och upprättade honom fullständigt som son. Så ser Gud på oss när vi har kommit till honom och tagit emot Jesus som vår frälsare. Vi har fått barnaskapets ande. Vi är söner och döttrar till Gud. Gud är vår far. Tack far, halleluja. Amen. Vi har blivit rättfärdiggjorda i Jesus Kristus. Hur är det med våran synd? Jo, den är kastad i glömskans hav. Ja, men jag påminner mig, vi kan komma ihåg allihop vad vi har gjort och gjort så här. Ja, men vi ska inte dra upp det. Vi kan nästan ibland kanske komma och frästa och säga: Gud, jag var så dålig då jag gjorde det. Gud, förlåt mig. Vad talar du om, min son? Vad talar du om, min dotter? Det här kommer jag inte ihåg. Det är kastat i glömskans hav. Och där står en stor skylt. Vad står det där, Solveig? Fiske förbjudet. Fiske förbjudet, du får inte fiska i glömskans hav. Halleluja. Hur är det då när jag missar det då? Hur är det? För vi har ju fortfarande ett kött och vi kan missa det. Jag har också missat det. Amen. Då står det i 1 Johannes 1:9. Det ordet är skrivet till kristna. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Halleluja. Denna vers är skriven till kristna. Petrus frågar Jesus: hur många gånger ska jag förlåta min broder? Jag skulle kunna tänka mig att förlåta honom 7 gånger. Jesus säger inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Hur många gånger blir det? 490 gånger. Och det är på en dag. Har du syndat 490 gånger på en dag, då får du jobba redigt. Amen. Min första punkt här idag är: Herren beskyddar den rättfärdige. Det står så här i Psalm 34:20. Mycket får den rättfärdige lida, men Herren räddar honom ur allt. Detta bibelord gäller ju Jesus, men det gäller också andra. Vi kan ta ett mer exempel. I 1 Petrus 2:7 står det så här: men han räddade den rättfärdige Lot, som plågades av det laglösas liv. Vers 8. Den rättfärdige som bodde bland dem plågades nämligen dag efter dag i sin rättfärdiga själ av att höra och se det onda som det gjorde. Och så är det ju så med Abraham. Det är intressant att läsa om Abraham. Vet om att Abraham gick till rätta med Gud? Abraham gick till rätta med Gud. Hur kunde han? Det står så här i 1 Moseboken 18:23. Och Abraham gick närmare och sa det: ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? I 25b, sista delen. Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Abraham var enormt frimodig. Hur kunde han vara så frimodig? Han var i blodsförbund med Gud. Han var i blodsförbund med Gud. Halleluja. Och därför kunde han åberopa sitt blodsförbund. Och så började Abraham där. Om jag hittar 50 där i Sodom som är rättfärdiga, vill du då förgöra staden? Nej. Och så gick Abraham ner. Och så gick han ner. Och så till slutligen kom han till 10. Om jag hittar 10 rättfärdiga, om du hittar 10 rättfärdiga där i Sodom, ska du då förgöra staden? Nej, det ska jag inte göra. Och så slutade Abraham. Men det är antagligen så här att han kunde kanske gått längre. För det står så här i första Moseboken 19 och 22. Och det är ängeln som säger till Lot: men skynda dig dit att fly dit, för jag kan inte göra något förrän du är där. Han sa han kunde inte förstöra staden förrän Lot var ute ur Sodom. Halleluja. Det betyder det att vi har ett löfte om beskydd. Halleluja. Så Herren beskyddade den rättfärdige Lot och kunde inte förgöra staden för att han var i säkerhet. Gud beskyddade Noa och hans familj när hela jorden blev dränkt i vatten. Amen. Hur är det då? Hur är det då? En del människor tänker så här: ja, men vi ska väl gå igenom straffdomen här som är på jorden. Vi ska väl gå in under vedermödan som är. Men vad står det här i ordet? I Romarbrevet 5:9. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod. Hur mycket mer? Hur mycket mer? Hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta, räddade från vredesdomen? Amen. Vi tar ett vittnesbörd till ifrån 1 Tess 5:9. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Vredesdomen kommer i samband med vedermödan. Och där står det i Uppenbarelseboken att halva jordens befolkning kommer att gå under, dö. Det står det så. Amen. Tredjedel av skeppen på havet kommer att gå under genom någon meteorit. Amen. Halleluja. Prisa vår Herre. Så Gud har inte bestämt oss till att drabba vredesdomen. Utan vad är vi då? Räddade till himlen. Varför ska inte vi gå igenom vredesdomen? För Jesus tog vredesdomen för oss. Han betalade priset. Han gick till helvetet, var där i 3 dygn. 3 dagar. Led. Och vann fullständigt frihet. Vann fullständig rätt. För det förklarades fullständigt rättfärdiggjord. Han var den första som uppstod rättfärdiggjord. Halleluja. Prisa vår Herren. Rättfärdiggjord genom att han led syndfri. Men han led för dig och mig. Han tog vredesdomen för dig och mig. Halleluja. Den rättfärdige får lida mycket, mycket, men Herren räddar honom ur allt. Prisa vår Herren. Amen. Vi går in lite grann, fortsätter lite grann här till. I nummer 2 här. Den rättfärdige ska leva genom tro. Vet om att det finns 4 vittnesbörd om det här ordet i Bibeln? Visst ni det? Nej. Vad står det första ordet? Det står i Habakkuk. Gamla testamentet. Habakkuk. 2:4 och sista delen på versen. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Står det i Habakkuk 2:4. Sen kommer Romarbrevet 1:17 och jag läser redan, men evangeliet uppenbaras från rättfärdighet i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Galaterbrevet 3:11, att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Hebreerbrevet 10:38, du var inne på Hebreerbrevet 10. Hebreerbrevet 10:38 står det så här: men min rättfärdige ska leva av tro. Men den drar han sig undan, har min själ ingen glädje i honom. Rättfärdighet betyder rätt ställning inför Gud. Då kan du vara frimodig som Abraham och be och göra dina önskningar kunniga inför Gud. I Jakobs brev 5:16 står det: bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Så en annan översättning säger: för enorm kraft är förlöst genom passionerad hjärtefylld bön av den gudfruktige troende. The Passion Translation. En annan översättning säger: en rättfärdig mans bön gör enorm kraft tillgänglig, dynamisk i sitt verk. Halleluja. Den här versen handlar jag på en gång i Linköping. Jakob 5:16. Det var så att jag hade fått till mig att jag skulle gå och åka runt och be folk om förlåtelse. Och det var såna, det var 10 stycken som gick ur församlingen. Man har inte bara framgång. De gick ur och jag vet inte, de tyckte det var fel på mig. Och jag tänkte, vad har jag gjort för fel? Men så bad jag och så sa Herren, åk till dem och be dem om förlåtelse. Ja, då gjorde jag det. Åkte runt till alla 10 och bad. Och det märkliga var att när jag bad dem om förlåtelse så bad de mig om förlåtelse. Och så kom vi till Dagmar nere i Rimforsa. Hon var på ett äldreboende där i Rimforsa. Och så sa jag: Dagmar, jag skulle vilja be dig om förlåtelse, och en annan syster med. Jag skulle vilja be dig om förlåtelse om jag har sagt eller gjort någonting som är fel. Ja, jag vill be dig om förlåtelse också om du har gjort någonting och sagt någonting, sa hon. Ja, okej. Okay. Och så sa hon så här: ska ni kunna be för mitt ben här som jag har, det vill inte läka liksom, det var så eländigt så de läkarna trodde att de skulle behöva amputera bort benen, de var ju gammal liksom. Kan ni be för mig? Ja, jag hade inte tro för det, alltså att hon skulle bli helad. Men jag insåg efteråt att jag hade handlat på Jakobs brev 5:16. Bekänn därför era synder för varandra. Så när vi bad för henne så kände jag ingenting, upplevde kanske ingen sådär. Men sen efter någon vecka så sa den här systern: det är något märkligt det här. Sårerna på Dagmar har börjat lukta och det liksom går ut någonting. Och sen efter någon vecka till så var det benet fullständigt läkt. Och så här. Det är så att rättfärdighet är ingen känsla. Du kan känna det nere. Du kan känna liksom så här. Rättfärdighet är ingen känsla. Det är ett tillstånd. Det är likadant som en kvinna som... Ja, min fru har ju fått 3 barn. Men jag vet inte om hon kände mig en gång att hon var gravid. Kanske ni kvinnor vet, kanske kände, jag vet inte jag hur det är, vi karlar känner inte sånt. Men så är det liksom, en kvinna är gravid antingen hon känner eller inte då när hon är gravid. Amen. Så är det liksom. Du är rättfärdiggjord genom tro på Jesu blod antingen du känner eller inte. Amen. Halleluja. Prisa vår Herren. Vi fortsätter här. Bibeln tar Elia som exempel som en rättfärdig man. Han bad en bön och det regnade inte på 3,5 år. Åter bad han och himlen gav regn och skörd. Var Elia en fullkomlig man? Var Elia en fullkomlig man? Ja, man kan ju tro det. Nej, han var inte det. Han hade svagheter. Det var ju så att han avlivade alla dessa Baals profeter och de andra, kommer inte ihåg vad de heter, andra profeterna. Och då när Elisabel fick höra detta, hon som hade hand om de här profeterna, det var rasande. Ja, må gudarna straffa mig om inte det sker med dig imorgon, Elia, som du har gjort med de här, sa hon. Vad hände då? Elia flydde ut i öknen och så hade han någonting. Har du haft det här någonting? Har du haft det här någon gång? Det här tillståndet. Det heter pity party. På engelska. Det är väldigt bra ord på engelska. Men på svenska heter det tycka synd om sig själv party. Har du haft det? Har du haft tycka synd? Ni behöver räcka upp hand. Men har du haft tycka synd om dig själv party? Ja, det kanske vi har haft alla. Amen. Tycka synd om sig själv party. Det är ingen vidare party. Vi behöver inte bjuda in någon till det partyt. Det är liksom inget roligt party. Tycka synd om sig själv. Men det hade Elia. Herre, ta mitt liv. Jesus, Gud, jag är inte värd någonting. Ta mitt liv nu. Om Elia verkligen menar detta så behövde han ju inte gjort någonting. Han kunde stannat där hos Ahab och Isabel. Så hade Isabel sett till att det där huvudet hade åkt och kvickt. Amen. Halleluja. Amen, kanske man inte säger. Men han i alla fall flydde. Han var där ute i öknen. Men ändå tar Bibeln honom som en rättfärdig man. Och så här. Men det är så att Gud upprättade och tog hand om sin tjänare. Och så här. Och det står i andra Korintherbrevet 5:7. Jag sa, rättfärdighet är ingen känsla. Det står, vi lever här i tro. Vi lever här i tro på vår rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus. Amen. Nu går vi in på landning. Det kanske inte blev så länge, Carl. Du har inte somnat än. Nej, det är bra. Halleluja. Jag pratade med Carl förut att han kanske bedå kyrkstöten här. För att jag hade mycket att säga idag. Amen. Halleluja. Den tredje punkten är, den rättfärdige har frid med Gud. Den rättfärdige har frid med Gud. I Romarbrevet 5:1. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Romarbrevet 14:17. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Jesaja 54:14. I rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryck ska vara fjärran ifrån dig. Du har inget att frukta. Skräcken ska vara borta. Den ska inte komma nära dig. Vers 17. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som angriper dig ska du få i domen dömd skyldig. Ska du i domen dömd skyldig. Amen. Detta är Herrens tjänares arvedel. Och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Amen. Halleluja. Så vi ska vi tala hela tiden om hur dåliga vi är? Nej. Gud har inte gjort några dåliga skapelser. Han har gjort oss nya i Jesus Kristus. Vad ska vi tala om då? Vad vi har och är i Jesus Kristus? Allt förmår jag i Herren som ger mig kraft. Halleluja. Amen. Rättfärdiggjorda genom Jesu blod. När djävulen kommer med anklagelser så kan du säga nej, jag har blivit rättfärdiggjord genom tro på Jesu blod. Halleluja. Kenneth Hagin sa, ni ska alltid tillbringa mesta tiden i breven. För det är skrivna till församlingen. Och det talar om vad vi har och är i Jesus Kristus. I honom, genom honom och allt sånt här som står i de breven. Amen. Halleluja. Ska vi sluta nu då? Amen. Tack Jesus. Jag ber också en bön här. Halleluja, barnishtukur och solatare vidisha. Jag prisar dig, Fader. Tack att vi har fått din rättfärdighet genom Jesus Kristus. Tack att vi kan frimodigt komma inför nådens tron. Vi prisar dig, Fader, att vi kan komma med alla våra problem och bekymmer. Tack att du har sagt i ditt ord, gör alla era bekymmer, alla era önskningar, alla era bekymmer och allting kunniga inför Gud genom åkallan bön med tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Tack kära far att du har sagt i ditt ord att vi ska aldrig bekymra oss. Vi ska inte bekymra oss, halleluja. Tack att vi får kasta alla våra bekymmer på dig. Tack att du gjort oss rättfärdiggjorda genom tro. Och jag prisar dig, Herre. Tack, Herre, för du leder oss framåt. Tack att vi kan växa i kunskap om vår rättfärdighet. Men vi har blivit rättfärdiggjorda i den stund vi tog emot Jesus Kristus som vår Herre och frälsare. Jag prisar dig för det. Nu ber jag att den uppenbarelsen som visdomens ande bara ska råda över var och en här. I Jesu Kristi namn. Jag prisar dig, Herre. Halleluja. Halleluja. Ska vi sjunga, lova Herre min själ. Kom, lova Herren min själ, åh min själ. Amen. Halleluja. Tyckte ni om den här gamla skåpsmaten? Ja. Ja, tack.
Tack kära syster att du tyckte om det. Amen. Halleluja. Amen.